Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning för skildringar av svår psykisk ohälsa och varning för våld mot djur. Matt är väldigt orolig. Han känner på sig att hela hans omgivning konspirerar mot honom. Och det här huset han är, det är fullt av vampyrer, varulvar och medusor. Men de kommer inte att vinna. Nu är det krig! Han tar tag i en stor kökskniv och hugger mot vampyren som står närmast. Massmördarpodden Brentwood 5. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning och ljudsättning är gjord av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Den här historien utspelar sig i Brentwood, som är en förort till staden Calgary. Calgary ligger i Kanada, i provinsen Alberta. Alberta är en av de tre provinser i Kanada som utgör regionen kanadensiska prärierna i västra Kanada. När historien börjar år 1992 bor det 8965 människor i Brentwood. Två av dem är paret Douglas och Susan DeGrood. 1993 får de en son som de döpt till Matthew DeGrood. Matthew kommer 21 år senare att begå ett massmord. Men vi tar historien från början. Familjen DeGrood bor i ett välbärgat område och har en stabil tillvaro. Pappa Douglas arbetar som kriminalinspektör i Calgary. Mamma Susan arbetar som revisor. Matthew har en äldre syster, men hennes namn har aldrig blivit offentligt. I förskolan får Matthew sin första riktiga vän. Det är Brendan McCabe. Brendan kommer långt senare att beskriva vänskapen med Matthew så här. Citat. Matthew DeGrood var min första och närmaste barndomsvän. Vi träffades på förskolan och vi hade alltid en liknande oro omkring de flesta människor. Gradvis ackumulerade vi ett sammansvetsat men ändå mångsidigt nätverk av lojala kompisar som skulle förbli en integrerad del av våra liv fram till och även efter allt det där. Vi var som bröder i vår förmåga att stora mängder tid kunde gå utan att vi träffade varandra, men ändå hade vi ett oförklarligt band och närhet med varandra hela tiden. Slutcitat. Ett av Matthews och Brendans favoritintressen var att åka skateboard. Som barn hängde de därför ofta på den lokala skateparken. Båda två gjorde väldigt bra ifrån sig i skolan och fick bra betyg. Matthew upplevdes som snäll och engagerad. Hans omgivning hade höga förhoppningar om att han skulle vidareutbilda sig och ägna sitt yrkesliv åt att göra världen till en bättre plats. Matthew däremot tycker att hans föräldrar ibland pressar honom lite för mycket och att de är alldeles för stränga i vissa avseenden. Som tonåring och ung vuxen börjar Matthew löpträna. Han deltar ofta i välgörenhetslopp där avgiften för att springa och alla andra inkomster oavkortat går till olika välgörenhetsprojekt. 2008 är ett år som sticker ut i Matthews liv. Matthew är nu alltså mitt i tonåren och han börjar använda både kokain och ecstasy. Hans vänner är medvetna om att han har börjat använda narkotika och de är väldigt oroliga för honom. Därför berättar vännerna om narkotikan för Susan och Douglas. Matthews föräldrar agerar direkt. De skriver in sin son på behandling och ser till att han har stödkontakt under ett års tid. Och det här fungerar. Behandlingen och stödet får önskad effekt. Susan och Douglas håller ett vakande öga på sin son Matthew. De kontrollerar hans bankutdrag med jämna mellanrum och tittar efter misstänkta utgifter. Efter ett tag börjar de känna sig lättade, för inga märkliga transaktioner har dykt upp. 2009 går Matthew ut high school och sen börjar han studera psykologi vid Calgarys universitet. 2012, eller möjligtvis 2013, får Matthew en kandidatexamen i psykologi med särskild kompetens inom juridik. Det blir 2014, det år då Matthew ska fylla 22. Han planerar att plugga vidare och utbilda sig till advokat vid Calgarys universitet i hösten. Innan dess arbetar han timmar på Safeway, en stor mataffär. Under februari eller mars 2014 börjar hans vänner och familj reagera på hans beteende. Någonting har förändrats. Matthew visar tecken på att han inte är sig själv. De här tecknen är dock ganska subtila. Det är absolut inte på Herbert Mullin eller Andrea Yates nivå. Andrea Yates hörde ni om i förra avsnittet. Herbert Mullin är en seriemördare som jag har berättat om i seriemördarpodden Premium, avsnitt P280. Både Andrea och Herbert visade väldigt tydliga tecken på extremt svår psykisk ohälsa. Men här är det bara de som känner Matthew väl som har märkt att han är lite annorlunda. De tydligaste tecknen på att någonting inte står rätt till är att Matthew uppdaterar sin Facebook väldigt ofta och att inläggen på Facebook sticker ut. Matthew gör upp till 20 inlägg per dag. Och det brukar han inte göra tidigare. Inläggen har senare beskrivits som bizarra. I inläggen finns citat från heavy metal-låtar och konspirationsteorier. Matthew skriver också en hel del om att döda vampyrer. Och så postar han bibelcitat, och det har han inte gjort tidigare. Det blir april 2014. Mamma Susan och pappa Douglas är väldigt oroliga för sin son här. Han verkar inte alls må bra. De frågar Matthew om han möjligtvis har börjat använda narkotika igen, men det förnekar han bestämt. Sen tar han avstånd från sina föräldrar. Pappa Douglas överväger att göra en motsvarande LPT-anmälan. LPT står i svensk kontext för lagen om psykiatrisk tvångsvård. Douglas är rädd för att Matthew är en fara för sig själv eller för andra. Samtidigt tänker Douglas att ingen som inte känner Matthew på riktigt kommer att förstå att han nu beter sig märkligt. Och reglerna kring LPT är, precis som i Sverige, ganska hårda i Kanada. Allt det får Douglas att tveka. Dessvärre hinner han aldrig göra någon LPT-anmälan. Matthews föräldrar vet inte att det finns fler som har märkt av hans förändrade beteende. Även Matthews chef och kollegor på Safeway har reagerat. Matthew har alltid varit en bra anställd och en bra kollega. Han har gjort precis det som har förväntats av honom. Men på den senaste tiden har han verkat paranoid och bland annat har han anklagat två kollegor för att konspirera mot honom. Exakt hur de konspirerade mot honom enligt Matthew är högst oklart. Både Douglas och Susan upplever att Matthew har isolerat sig även från sina vänner. Och Matthew har vid det här laget en hel del vänner. Han har fortfarande kvar Brendan, men han umgås också med många andra. Bland annat umgås han med Zachariah Rathwell, Joshua Hunter, Katy Perras, Jordan Segura och Lawrence Hong. Och nu tänker jag berätta lite mer om Matthews vänner. Zachariah Rathwell är 21 år gammal 2014, precis som Matthew. Han är frontman för ett band som heter Zachariah and the Prophets. De spelar en kombination av funk, soul och rock. Bandet har just släppt sin första skiva, Goodnight Icarus. Förutom musik gillar Zachariah sport. Han gillar även mycket att resa. Han har rest till flera länder i Europa, bland annat till Island. Zachariah studerar på Alberta University of the Arts, där han får fokusera på sin musik i studierna, och han stormtrivs med sitt liv. En annan medlem i Zachariah and the Prophets är Joshua Hunter, som 2014 är 23 år gammal. Han är bandets trummis. Joshua studerar ekonomi med bokföring som huvudämne på Calgarys universitet. Han arbetar dessutom extra på ett hotell. Katy Perras är 23 år gammal 2014. Katys stora passion i livet är dans. Hon dansar såväl ballett som hiphop på hög nivå. Hennes dansstil har beskrivits som skör och inbjudande. Förutom att dansa är Katy väldigt duktig på att rita och måla. Dessutom har hon ett stort intresse för mode. Som person är Katy bubblig och glad. Hennes skratt smittar av sig. Hon är också väldigt varm och människor har en tendens att ty sig till Katy. Hon har två yngre systrar och en lillebror som hon är väldigt beskyddande över. Katys stora dröm är att en dag studera på college. Lawrence Hong är lite äldre än de andra vännerna. Han är 27 år 2014. Lawrence kommer ursprungligen från Filippinerna och han är känd för sin positiva livsåskådning och sin känsla för mode. Han studerar statsvetenskap på universitetet och har ett särskilt intresse för kollektivtrafik. Därför vill han ändå bli stadsplanerare med ansvar för Calgarys kollektivtrafik. Lawrence är också en engagerad elev som sitter med i elevrådet på universitetet. Han är även engagerad i hbtq-frågor och han är homosexuell. Han arbetar aktivt för att stötta unga personer som kämpar med sin identitet och sin sexualitet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lawrence har väldigt många vänner. Men den som står Lawrence allra närmast är hans lillebror Miles. Miles ser upp till sin storebror och känner sig trygg med att Lawrence alltid kommer att finnas där för att skydda honom. För det har Lawrence nämligen gjort ända sedan den långa flytten från Filippinerna. Jordan Segura är 22 år gammal 2014. Han studerar religion på universitetet. Han älskar att vara ute i naturen. Och precis som Zachariah älskar han att resa. Jordan är inte med i något band, men han uppskattar väldigt mycket att lyssna på reggae. Jordan är lite känd för att alltid hjälpa främlingar. Han skänker alltid några slantar till hemlösa och han bär ofta tunga matkassar åt äldre. Jordan brukar också skriva inspirerande citat på post-it-lappar som han lämnar lite här och där. Han arbetar extra på en lokal kyrka och han är rumskompis med Brendan McCabe, alltså Matthews barndomsvän. Tillsammans med 3 andra personer hyr de ett litet hus och bor i ett studentkollektiv. De sammanlagt 5 rumskompisarna bor på Butler Crescent nummer 11. Och det huset ligger ganska nära universitetet. Måndagen den 14 april 2014 är det dags för fest på Butler Crescent nummer 11. Några av gästerna på festen är bandmedlemmarna i Zachariah and the Prophets. De tänker fira att deras första skiva nu har sålt slut. De har haft sin första fullsatta konsert. Det går bra för Zachariah and the Prophets. Brendan bjuder sin gamla barndomsvän Matthew till festen. Han vet att Matthew måste jobba på Safeway fram till klockan 23. Därför blir han lite förvånad över att Matthew ringer redan vid 21 och säger att han är på väg till festen. Matthew förklarar att just den här dagen fick han sluta tidigt. Matthew frågar också Brendan om inte Brendan kan komma till närliggande bensinmack eftersom Matthew har glömt vägen till Brendans hus. Det här förvånar Brendan. Matthew borde kunna hitta hem till honom för han har varit där flera gånger. Men till slut går Brendan med på att möta Matthew vid bensinmacken. När han kommer dit lägger han märke till att Matthew fortfarande har på sig sina arbetskläder. Matthew räcker över några vitlöksklyftor och en kniv till Brendan utan att förklara varför. Brendan tar emot vitlöken och kniven men förstår ingenting. Han upplever Matthew som irriterad. Till slut börjar de gå mot festen. Matthew pratar om gömda meddelanden i låttexter och han säger massvis av negativa saker om presidenten i USA, Barack Obama. Enligt Matthew är Obama antikrist och det innebär att Armageddon är nära. Väldigt nära. När Matthew och Brendan kommer fram till Butler Crescent nummer 11 är festen i full gång. Det är ungefär 25-30 människor på festen. Några inne i huset, några ute i trädgården. Alla är glada och det råder en avslappnad feststämning. Flera personer lägger dock märke till att Matthew beter sig underligt. Exempelvis tar han inte av sig sin ganska tjocka jacka. En av Matthews vänner, en kille som heter Daniel, frågar Matthew om de ska ta en promenad. Matthew tackar ja. Under promenaden reagerar Daniel på att Matthew beter sig annorlunda mot hur han brukar bete sig. Han pratar bara om olika konspirationsteorier. Och dessutom säger han att den här dagen är domedagen. Matthew påstår att alla kommer att dö vid midnatt. Han pratar även om solförmörkelse och blodmåne. Daniel tycker att den här konversationen är ganska obehaglig. Och därför blir han orolig. Han skickar iväg ett sms till Brendan där han skriver att Matthew verkar må väldigt dåligt. Daniel och Matthew går tillbaka till festen och där möter de upp Brendan. Matthew berättar för Brendan att hans föräldrar tror att han håller på att bli galen. Brendan antar att det här handlar om att Matthew upplever press från sina föräldrar, för det har han ofta klagat på tidigare. Sedan tar Matthew fram ett par blå latexhandskar och sätter på sig dem. När han får frågan om varför säger han att han behöver förbereda sig ifall han behöver döda någon nu när jordens undergång närmar sig. Matthew förklarar för Brendan att om någon frågar om latexhandskarna kommer Matthew bara sticka ner händerna i fickorna och på så sätt gömma latexhandskarna. Brendan tycker att Matthew nu beter sig väldigt underligt, men han vet inte riktigt vad han ska göra åt det. Någon gång under kvällen uppdaterar Matthew sin Facebook. Han skriver ett inlägg med texten från Megadeths låt Dread and the Fugitive Mind. Den låten inleds med följande rader. Citat. Låt mig presentera mig själv. Jag är en social sjukdom. Jag har kommit för din egendom och för att lämna dig böjd på knä. Det finns ingen tid att känna ånger. Jag kom hit ensam. Jag kommer inte att be om nåd. Jag väljer att vandra ensam. Slutcitat. Strax innan midnatt bevittnar flera personer på festen hur Matthew slår på sin mobil med en yxa och sedan kastar in den i en aktiv eldstad. Det är också flera som ser att Matthew äter flera klyftor vitlök. Under festen har ingen sett Matthew dricka alkohol och han verkar inte heller ha tagit några droger. Omkring klockan 00.30 skickar Matthew några sms till sin mamma. I smsen står bland annat citat "Jag inte galen" och "Lita på mig, det är återuppståndelsen den här gången." Slutcitat. Matthew skriver också till mamma att han älskar henne. Susan svarar på smsen och uttrycker sin oro. För att stilla mammas oro skriver Matthew citat "Jag mår bra mamma. Jag kommer aldrig att dö. Ingen kommer någonsin att dö." Slutcitat. Susan blir inte lugnare av det. Hon får fler sms. I ett av dem står det att månen har tagit henne i besittning. Susan och Douglas inser att någonting är väldigt fel. De misstänker att deras son är suicidal. Douglas ger sig därför ut för att hitta Matthew och ta med honom hem. Men föräldrarna verkar inte veta att Matthew är på festen hos Brendan. Det är inte bara mamma som får sms från Matthew. Även hans chef får sms som upplevs som märkliga. Ett av dem skriver Matthew citat "Lita på att jag aldrig skulle skada någon. Allt kommer att komma fram." Slutcitat. I ett annat sms till sin chef skriver Matthew bara siffran 5. Klockan närmar sig 1 på natten mot tisdagen den 15 april. Festen börjar ta slut och övergå till efterfest för några gäster hänger kvar. Brendan och 3 kompisar bestämmer sig för att gå till den närliggande McDonald's och skaffa lite fyllemat. Kvar i huset är 7 personer. En av dem har gått och lagt sig på ovanvåningen för ett bra tag sedan. Han sover tungt. I vardagsrummet finns det 2 soffor. På den ena soffan ligger Lawrence Hong och sover. På soffan mitt emot sitter Jordan Segura, Joshua Hunter och Katy Perez. De 3 vännerna chillar och småpratar med varandra. Klockan blir 20 minuter över 1. I köket står Zachariah Rathwell och pratar med Matthew. Samtalet är djupt och engagerat. De pratar bland annat om buddhism. Plötsligt tar Matthew upp en stor kökskniv och hugger Zachariah 7 gånger. Sedan springer han in i vardagsrummet och där hugger han Joshua 6 gånger med kniven. Och sedan träffar han Jordan med 1 dödligt knivhugg. Katie, som blir ett väldigt nära vittne till attacken på Joshua och Jordan, försöker springa mot ett annat rum, men Matthew är snabbare. Han hinner kapp Katie och hugger henne 4 gånger med kniven. Lawrence Hong har sovit sig genom hela den här attacken på den andra soffan. Han har ingen aning om vad som pågår omkring honom och han är helt försvarslös. Lauren sover fortfarande när Matthew börjar hugga honom med kniven. Matthew hugger Lawrence 4 gånger. Joshua, som har blivit huggen 6 gånger, lever fortfarande. Han lyckas ta sig ut genom ytterdörren för att hämta hjälp. Och där ute möter han Brendan och de 3 vännerna som har varit på McDonald's. De 4 kommer gående längs med uppfarten till huset och de ser Joshua kollapsa. De lägger snabbt märke till att Joshua är täckt av blod. Och det är då som Matthew rusar ut ur huset. I sin hand håller han en stor, blodig kniv. De 4 vännerna hinner inte reagera för Matthew springer förbi dem. Brendan uppfattar det som att Matthew flyr från en förövare. Och därför springer han efter Matthew. En av de 3 vännerna som står kvar på uppfarten ringer larmnumret. En annan böjer sig vid Joshua för att försöka stoppa blödningen. Den 3:e går in i huset för att se om det finns några fler som är skadade. De här 3 vännerna reagerar anmärkningsvärt rådigt i den här stressade och traumatiska situationen. Joshua lyckas berätta för den vännen som försöker hjälpa honom att det var Matthew som attackerade honom och att Matthew är beväpnad med en stor kniv. Lite längre ner på gatan kommer Brendan ifatt Matthew. Matthew stannar upp och håller kniven mot sitt eget huvud. Brendan handlar instinktivt. Han kastar sig över Matthew och försöker få honom att släppa kniven. Efter en intensiv kamp släpper Matthew till slut kniven. Och då säger Matthew, citat: "Nu är det de långa knivarnas natt och vi är blodsbröder du och jag." Slut citat. Efter det lyckas Matthew ta sig loss från Brendans grepp och springa iväg. Chockad ser Brendan hur Matthew försvinner längre ner på gatan. Brendan förstår inte alls vad som har hänt och han står bara där ett tag. 4 minuter efter larmsamtalet anländer både polis och ambulans till Butler Crescent nummer 11. Ambulanspersonalen undersöker först Joshua som ligger svårt skadad på uppfarten. Joshua är fortfarande vid liv men han har förlorat mycket blod. Sedan går de in i huset och där upptäcker de att även Katie som har fått 4 knivhugg fortfarande lever. Vännen som hade varit på McDonald's och gått in i huset har försökt stoppa hennes blödning. På golvet i vardagsrummet ligger Zachariah Rathwell och Jordan Segura bredvid varandra. Zachariah var ju den som först blev attackerad och fick 7 knivhugg. Eftersom han påträffas i vardagsrummet och blev huggen i köket kan vi därför dra slutsatsen att Zachariah inte dog omedelbart. Jordan Segura var den som fick ett enda direkt dödande hugg. Zachariah och Jordan är döda när ambulanspersonalen når fram till dem. McDonald's-vännen och ambulanspersonalen försöker stoppa blödningen från Lawrence Hongs kropp, han som blev attackerad i sömnen. Men det är alldeles för sent och insatsen är förgäves. Även Lawrence Hong är nu död. Katie Perez och Joshua Hunter kör sig ilfart till närmaste sjukhus. Tyvärr går deras liv inte att rädda. Båda dödförklaras när de anländer till sjukhuset. Matthew DeGrude har mördat 5 personer på bara några minuter. Och han är fortfarande fri. Polisen tar nu upp jakten på Matthew. De börjar genomsöka området och då träffar de på Douglas som också letar efter Matthew. Polisen informerar Douglas om att Matthew nu är misstänkt för mord. 30 minuter senare får en polis syn på Matthew när han hoppar ut ur en soptunna. Den här polisen kallar på förstärkning och snart har flera poliser omringat Matthew. En av poliserna har en chefer med sig. Polisen försöker gripa Matthew, men han gör vilt motstånd, dock utan sin kniv som ju Brendan avväpnade honom från. Matthew är ganska kort och smal, men polisen har svårt att hantera honom. Under gripandet slår Matthew till chefen, som då biter honom i självförsvar. Poliserna lägger då märke till att Matthew inte verkar känna av någon smärta från bettet. Istället fortsätter han slåss med dem samtidigt som han vrålar att han är fullständigt oskyldig. Efter mycket möda och stort besvär lyckas polisen till slut gripa Matthew och oskadliggöra honom. Poliserna som griper honom vittnar om att han hade en tom blick. När polisen kroppsvisiterar honom hittar de vitlök i hans fickor och i hans strumpor. De frågar då Matthew varför han har vitlök på sig. Och då svarar Matthew att det har han förstås på grund av vampyrerna. Polisen placerar Matthew i en ambulans. Skadorna som uppstått i samband med gripandet måste undersökas. Under ambulansfärden säger Matthew en hel del märkliga saker. Bland annat berättar han att han är Guds son och att Satan är den sanna guden. Han pratar också vitt och brett om månen, Hitler och diverse konspirationsteorier. Han hävdar att hans vänner var vampyrer, varulvor och medusor och därför måste de dö. Dessutom lyckas Matthew prata om Charles Manson och Ted Bundy. På sjukhuset blir Matthew omplåstrad och sedan grips han misstänkt för 5 mord. Ganska snart transporteras Matthew till en rättspsykiatrisk avdelning. Personalen bedömer att det föreligger hög risk för självmordsförsök. Därför får Matthew en hel del restriktioner och personalen tittar till honom ofta. Matthew är paranoid. Han är helt övertygad om att personalen försöker mörda honom. Han klär ofta av sig sina kläder. Han pratar maniskt, bland annat om Adam och Eva. Han börjar också prata med sig själv. Och han gör vad personalen uppfattar som konstiga handrörelser. 2 dagar efter massmordet, torsdagen den 17 april 2014, gör Matthews föräldrar Susan och Douglas ett offentligt uttalande. Douglas säger att de är chockade och förtvivlade över det son har gjort. De förstår inte hur Matthew kan ha gått till attack mot sina vänner och de uttrycker att de en dag hoppas förstå hur det här kunde gå till. Hur det kunde bli så här. Douglas beskriver Matthew som en kärleksfull och empatisk person full av omtänksamhet och respekt för sin omgivning. Dessutom säger Douglas, citat, "Vi känner djup sorg över vad familjerna och vännerna till offren nu behöver gå igenom. Era liv har blivit omkullkastade. Vi vet att inga ord kan ge någon som helst tröst eller läka era sår. Men snälla, ta emot våra djupaste sympatier. Ni är alla i våra hjärtan, våra tankar och våra böner." Slut citat. 4 dagar senare, måndagen den 21 april 2014, begravs Katy Paris. Gästerna uppmanas att ta på sig starka färger som ska representera Katys bubbliga personlighet och intresse för mode. Istället för att köpa blommor uppmanas gästerna att donera pengar till minnesfond för ett stipendium till elever som behöver finansiell hjälp för vidare studier. Katy, som alltid drömde om att gå på college, kommer aldrig att få uppleva den drömmen. Men någon annan ska få göra det istället, till hennes minne. Katys mamma Sharon beskriver under begravningen sin dotter som rolig och intelligent. Sharon säger att Katy hade många lager av personlighet. Katy var omtänksam och hade en stark vilja att finnas där för andra, särskilt för sina syskon. Även Katys danslärare talar på begravningen. Hon säger bland annat att det var Katys hjärta och elegans som gjorde henne exceptionell. Efter begravningsceremonin släpper gästerna varsin lila ballong mot himlen. Samma dag, den 21 april, begravs Joshua Hunter. Bredvid hans kista står hans trummor. De som närvarar på begravningen minns Joshua som en person med hög moral och mycket empati. Han beskrivs som en lojal vän som alltid hade en räv bakom örat. Joshua gillade att busa med folk, särskilt med sin lilla syster, Michaela. Lilla systern talar på begravningen. Hon säger att på sitt senaste födelsedagskort hade Joshua skrivit, citat, "Var bara den du är. Det krävs varken mer eller mindre." Slutcitat. Michaela tatuerade senare in de orden. Även Jordan Segura begravs måndagen den 21 april. Hans begravningsceremoni hålls i samma kyrka där han hade sitt extrajobb. Jordan blir ihågkommen som en engagerad och fantastisk vän. Han var alltid villig att hjälpa till och hade alltid något snällt att säga. Jordans storebror talar under begravningen. Storebror säger att han såg upp till Jordan och beskriver honom som en kärleksfull kille med hög integritet. Även en av vännerna som hade varit på McDonalds och som hade försökt rädda dem som blev överfallna av Matthew talar på Jordans begravning. Hon säger, citat, "Jag och några andra vänner var med honom till slutet. Jag vill att ni alla ska veta att Jordan inte var ensam när han dog." Slutcitat. Nästa dag, tisdagen den 22 april 2014, begravs Zachariah Rathwell. Han beskrivs under begravningen som en obotligt glad kille med exceptionell talang och generös själ. Hans pappa säger att hans första minne av Zachariah är när han klippte av hans navelsträng. Han kan inte förstå att hans sista minne av sin son kommer att vara när han identifierade sonen på bårhuset, bara 21 år gammal. Zacharias lillebror säger, citat, "Min bror jävlades en hel del med mig, men jag vet att han var jättestolt över mig. Jag ska se till att göra honom ännu mer stolt varje dag i resten av mitt liv." Slutcitat. Även Zacharias mamma talar på begravningen. Hon säger, citat, "Du var till och med en bättre person än vad jag visste om. Jag älskar dig, min lilla säta pojke. Jag älskar dig för evigt. Så länge jag lever kommer du att vara min bebis." Slutcitat. Samma dag, alltså tisdagen 22 april, tar en domstol beslutet att Matthews psykiska hälsa ska utredas under 30 dagar. Syftet med det är förstås att avgöra om han är tillräckligt psykiskt stabil för att genomgå en rättegång. Matthew transporteras till Alberta Hospital i Edmonton, som huvudstaden är i provinsen Alberta, och där ska han genomgå utredningen. Nästa dag, onsdagen den 23 april, begravs det sista offret, Lawrence Hong. Lawrence beskrivs under begravningen som en passionerad själ som slängde sig i allt han åtog sig med positiv energi. Ett antal anställda på Calgarys kollektivtrafik som väl har känt till Lawrences stora intresse för kollektivtrafiken, de samlar upp pengar för att kunna köra en särskild buss från universitetet till Lawrences begravning. Den här nya tillfälliga busslinjen döps till linje 430. Den får det numret eftersom Lawrences födelsedag skulle vara den 30 april, bara 15 dagar efter massmordet. På det som skulle ha varit den födelsedagen, onsdagen den 13 april 2014, håller universitetet minnesstund för alla fem offren. Samtidigt undersöks Matthew på Alberta Hospital i Edmonton. Den som är främst ansvarig för undersökningen är en läkare som heter Dr. Choi. Dr. Choi har samlat in ett antal vittnesmål från de som står Matthew nära och även haft långa samtal med Matthew själv. Dr. Choi kan inte hitta några som helst tecken på att Matthew har lidit av psykisk ohälsa fram till veckorna innan massmordet. Matthew berättar för Dr. Choi att veckorna innan massmordet så hade han sovit dåligt och mått konstigt. Han berättar också att han läste mycket om Illuminati, vampyrer och varulvar. Matthew, som verkar vara betydligt mer stabil vid den här undersökningen, berättar att han har varit övertygad om att han är Guds son och att det fanns en stor konspiration mot honom och att han därför skulle behöva gå ut i krig. Dessutom var var han övertygad om att världen skulle gå under vid midnatt den 14 april på grund av blodmånen. Han berättar också att han såg vampyrer och varulvar och att han var övertygad om att de skulle döda honom om inte han attackerade först. Den 22 maj 2014 kommer resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen. Den sammanlagda bedömningen blir att Matthew kan genomgå en rättegång. Undersökningen visar att Matthew successivt har börjat må bättre under tiden på Alberta Hospital. Dock är hans psykiska ohälsa fortfarande tydligt närvarande och han kommer att behöva fortsatt vård. Matthew har fått en försvarsadvokat som heter Alan Fay. Alan tydliggör för pressen att det som ligger till grund för beslutet att Matthew ska genomgå en rättegång är att läkarna bedömer att han kommer att kunna förstå processen. Men det betyder alltså inte att Matthew är mentalt frisk. Alan Fay har ännu inte fått träffa Matthew utan enbart pratat med honom över telefon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Polisutredningen pågår ytterligare ett år. Först den 25 maj 2015 sätts ett rättegångsdatum. Rättegången bokas in året därpå, den 16 maj 2016. Domaren i fallet bedömer att juryn måste komma från andra ställen än Calgary. Framförallt eftersom Matthews pappa Douglas ju är kriminalinspektör i Calgary. Det menar domaren medför en risk att juryn är partisk. En månad tidigare, den 15 april 2015, håller University of Calgary en festival som de kallar för U Calgary Strong. Festivalen syftar till att både fira slutet av läsåret och hedra offren för massmordet på ettårsdagen. Festivalen var en del av ett bredare initiativ som också heter U Calgary Strong. Syftet med initiativet var att minska ensamheten och isoleringen och främja motståndskraften inför stressfaktorerna som är en del av den postsekundära upplevelsen. Både Lawrence Hong och Zachariah Rathwell får examen i de ämnen som de har studerat postumt. Universitetet upprättar även minnesfonder i Lawrence Hongs, Joshua Hunters och Jordan Seguras namn. Den 16 maj 2016 inleds rättegången Matthew DeGrude som planerat. Matthew är nu 24 år gammal och åtalad för 5 mord. Under rättegången vittnar flera expertläkare om hur Matthews psykiska ohälsa har påverkat hans agerande natten mot den 15 april 2014. De är överens om att Matthew led av en psykos med omfattande vanföreställningar. En expert säger, citat: "Jag finner det högst sannolikt att Matthew DeGroote led av en psykisk störning när han orsakade offrens död. Störningen gjorde honom oförmögen att uppskatta eller veta att hans handlingar var felaktiga. Jag finner att Matthew DeGroote begick de handlingar som ledde till att dessa fem individer dog, men att han inte är kriminellt ansvarig för dessa dödsfall på grund av psykisk störning." Slutcitat. Två av tre experter menar att Matthew bör diagnostiseras med schizofreni. Försvarsadvokaten Alan Fay säger att Matthew förstår att han har mördat fem personer och att han hade uppsåt att döda dem, men att han trodde att de var varulvar och vampyrer som var ute efter honom. Utifrån Matthews uppfattning agerar han i självförsvar i en krigsliknande situation, enligt försvarsadvokat Allen. Matthew själv uttrycker djup ånger under rättegångsförhandlingarna. Bland annat säger han, citat: "Jag inser att jag genom min sjukdom har gjort något hemskt och i slutändan fel. Jag tar ansvar för dessa dödsfall och jag erkänner det enorma lidande som jag har orsakat. Mitt hjärta känner för offrens familjer." Slutcitat. Rättegången varar 10 dagar. Den 26 maj 2016 meddelar juryn sin dom. De säger att även om Matthew otvivelaktigt har mördat Joshua Hunter, Katy Perras, Jordan Segura, Lawrence Hong och Zachariah Rathwell, så kan han inte anses vara ansvarig på grund av hans psykiska ohälsa. Därför döms Matthew till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Under sin tid i den rättspsykiatriska vården blir Matthew diagnostiserad med schizofreni. I diagnosen står det att det innebär återkommande psykoser och kännetecknas av vanföreställningar och hallucinationer. 3 år efter domen, alltså 2019, tas fallet upp för prövning om obevakade permissioner. Matthew är nu 27 år gammal. Under prövningen säger Matthew att han önskar att massmordet, som han kallar för en tragedi, aldrig hade inträffat. Prövningskommittén bedömer att Matthew fortfarande är en stor risk för samhället. Trots det beviljar Matthew obevakade permissioner och talar även om en successiv utslussning till ett hem där det kommer att finnas vidare stöd för honom. Familjerna till offren är inte imponerade. De är starkt kritiska till det här beslutet. I samband med det skriver Matthews barndomsvän Brenda McCabe en artikel. Han inleder artikeln så här, citat: "Matthew DeGroote har blivit känd som en massmördare som mördade 5 av sina vänner. Men jag vet att vi svek honom också." Slutcitat. I artikeln skriver Brendan om den person som han upplevde att Matthew var och om de allmänna bristerna i kunskapen om psykisk ohälsa. Han skriver också om den ångest och ånger han lever med varje dag för att han inte kunde hjälpa Matthew och han kunde inte förebygga att 5 andra vänner miste livet. I september 2022 bor Matthew på ett hem med särskild tillsyn och stöd i Edmonton. Han besöker regelbundet Alberta Hospital för att få mer vård. Då prövas Matthews framtid på nytt. En prövningskommitté kan ta beslut om fortsatt vård och tillsyn i hemmet i Edmonton eller villkorlig frigivning. Prövningskommittén hör de läkare som vårdar Matthew. Läkarna säger att risken för att Matthew ska agera våldsamt igen är låg, men om det ändå inträffar och kan agera våldsamt, då kommer konsekvenserna att bli förödande. Matthew bedöms alltså ha ett högt våldskapital men låg risk för att använda det. Prövningskommittén bedömer till slut att Matthew förblir en fara för allmänheten och att han bör få fortsatt tillsyn och vård. Matthew håller inte med dem. Han vill bli villkorligt frigiven så att han kan återvända till Calgary. Och därför överklagar han prövningskommitténs beslut till motsvarande högsta domstolen i Kanada. Matthew har en ny advokat nu. Och den advokaten uttalar sig i samband med överklagan. Citat. Matthew DeGroot är och har varit en mönsterpatient. I ett halvt decennium har nu visat ett fullständigt och orubbligt engagemang för behandling och rehabilitering. Rättegångar, förhör och överklaganden fixar inte brustna hjärtan eller krossade framtider. Lagen kan vara ett väldigt kallt och trubbigt instrument och jag är ledsen för det, men det är den arenan vi befinner oss på. Slutcitat. När det här avsnittet publiceras är det fortfarande oklart om Kanadas högsta domstol tänker ta upp den här överklagan eller inte. Jag finns på X och på Instagram. Jag heter Dan Hörning, så lätt att hitta. Följ mig gärna, speciellt på Instagram. Du kan också mejla till Massmördarpodden på simwaypodcast@gmail.com. Den e-mailadressen gäller alla mina poddar, simwaypodcast@gmail.com med Z. Om du gillar Massmördarpodden så kan du vara med och bidra till den på Patreon. Jag skulle gärna komma ut oftare än vad vi nu gör med nya avsnitt. Men det här är den dyraste podden jag har att producera och därför ber jag er om hjälp. Om du går in och sponsrar podden på Patreon så får du som tack tillgång till alla avsnitt av Massmördarpodden, alla 162 avsnitten. Bland annat kan du lyssna på den 12 avsnitt långa serien om Om Shinrikyo. Det var en japansk domedagskult som försökte nervgasa hela Tokyo. Och så skrev de en sång om det också. Det och många andra avsnitt finns på Patreon. Om du inte tycker om Patreon så kan du också få tillgång till gamla avsnitt på Massmördarpodden Plus. Där finns ett antal olika alternativ och du hittar dem om du följer länken i avsnittstexten. Om du tycker om våra mer historiska fall som till exempel atombomberna eller eldbombningen av Tokyo, då har jag nu även en svensk historiepodd. Jag har sedan länge en amerikansk historiepodd som heter Fan of History. Men nu har jag en svensk historiepodd som heter Nu blir det historia. Den gör jag tillsammans med Cornelia Boberg och du hittar den där du hittar Massmördarpodden. I den har vi bland annat gjort avsnitt om historisk satanism, apropå satan i avsnittet. Och vi har också tagit upp frågan om Jesus fanns på riktigt. Dessutom har vi pratat om den isländske seriemördaren Axlar Björn. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit avsnittet. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.